Ja, men spännande väska då. Jag ställer den där. Det är en Lachulajban-låda. Vem sa jag? Ja, bra. Hoppas jag kan leverera nu.
Du behöver en
frivillig. Precis. Med en assistent behöver jag. Ja, idag ska vi ta klivet vidare in. Vi är ju i påsktiden fortfarande. Vi är ju den här spännande, det här lilla, vad ska man säga? Nu mellan påsk och pingst är vi. Det kallar vi för påsktiden. Det är väl ett bra namn på det. Och i väntan på pingsten så håller vi på nu att gå igenom och få liksom bekanta oss med den första församlingen och det som händer, kan man säga, i kölvattnet. Allt det som startar med Jesu uppståndelse, med det, den nya skapelse som sätts igång. Det ska ju liksom fortplanta sig vidare. Det här liksom som skakade i grundvalarna i Jerusalem där på påskdagen. De här kraftvågorna därifrån ska ju få fortplanta sig genom hela skapelsen, och hela världen ska få veta vad det är som har hänt, att Jesus Kristus har uppstått och Jesus är Herre. Förra söndagen fick vi höra om Jesu missionsbefallning, som ju kanske är startskottet lite på det här med hur kyrkan börjar. Eller vi vet i alla fall vad som komma skall. Idag ska vi hoppa vidare in i vad som blir en ganska naturlig fortsättning i apostlagärningarna. Nu är det så här, apostlagärningarna är ju, det är ju väldigt, tittar man på hur det ser ut i nöjesbranschen och Hollywood och allt sånt där, så är det ofta så att när någonting blir en succé, då tänker man ofta, nej, men hur ska vi tjäna så mycket pengar som möjligt på detta? Jo, vi gör en uppföljare, på gott och ont. Jag var själv förra veckan och såg den 22:a delen i Marvels filmuniversa. Där kan man snacka uppföljare på uppföljare på uppföljare. Det är inte alltid uppföljare är så bra. Apostlen skulle man kunna säga är Lukas 2, uppföljaren på Lukas evangeliet. Jag tror dock inte att det var så att Lukas släppte Lukas evangeliet och fick sån... Det blev så hypat, det blev en sån succé så han kände att jag måste skriva en uppföljare. Utan jag tror nog snarare att det var så att vi kan se det som en andra halva i vad Lukas ville berätta. För att för Lukas så är det som att det han berättar om Jesus och det som han berättar om den första församlingen, det är liksom en del av en helhet. Vi separerar inte bara det. Jesus gjorde sin grej, kyrkan gjorde sin grej, utan allt det här hänger ihop. Det som hände i apostlagärningarna är ju en fortsättning på det som Jesus gjorde. Det vi får läsa om Jesu liv. Så det är fortsättningen. Nu läste vi från Matteus evangeliet förra söndagen. Men apostlarna blir ändå en fortsättning på det. Vi har missionsbefallningen och vi kommer kastas ganska så rakt in i ett väldigt spännande skede. Om man läser apostlarna så är det så här att, återigen, om man pratar om berättande och liksom hur man berättar en bra story, så i apostlarna så ger ju Lukas egentligen, han ger ju hela storyn redan i kapitel 1. Det är liksom så här, men orkar du inte läsa hela apostlarna så får du allting sammanfattat i vers 8. Där har vi ungefär alltihop. I apostlarna kapitel 1 vers 8 så står det så här, säger Jesus: ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när vi kommer in i den texten vi ska läsa idag, så man snart ska berätta vilken det är, så har ju pingstdagen redan skett, det vill säga anden har kommit över församlingen och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, vilket de blir. Och sen blir det en förföljelse så att församlingen sprids ut i Judeen och sen till Samarien. I kapitel 8 kan vi läsa om Filippos som kommer till huvudstaden i Samarien och predikar evangelium där. Och sen strax efter detta så kommer nästa steg, för vi står ju där, det står att i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det stannar ju inte där, utan det ska ju vidare. Den här liksom, det som började i Jerusalem, som sa de här chockvågorna, svallvågorna, ska ju vidare och vidare och vidare. Så när vi möter Petrus och en annan spännande filur i kapitel 10, så är det just, vi är på väg ut, ännu längre ut. Så ta med er det i, liksom, när vi läser den här texten, när vi pratar om det här, att det här är liksom nästa steg i den här utåtgående liksom, rörelsen som, hela, som ska spridas ut i hela världen. Jag tror vi får upp bibeltexten här. Vi ska läsa från vers 1, så ska vi läsa några verser fram, sen gör vi ett litet hopp och sen läser vi några verser till. Så det blir nästan hela kapitel 10, men vi skippar en bit. I Caesarea, vi ska prata lite mer om Caesarea sen, men vi läser texten först. I Caesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid italiska bataljonen. Han var from och gudfruktig liksom alla i hans hus, gav rikligt med allmosor till judarna och bad alltid till Gud. En dag på eftermiddagen såg han tydligt i en syn hur en ängel från Gud kom in till honom och sa: Cornelius. Han såg förskräckt på ängeln och frågade: vad vill du, herre? Ängeln svarade: dina böner och allmosor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han bor hos en garvare, Simon, som har sitt hus nere vid havet. När ängeln hade talat med honom, som talat med honom var borta, kallade Cornelius till sig två tjänare och en av sina ordonanser, en from man. Han berättade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Nästa dag, medan de var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande sina fyra hörn sänktes den ner på jorden, och i den fanns alla markens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. En röst sa till honom: Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, herre, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst: vad Gud har gjort till rent ska du inte göra till orent. Detta hände tre gånger och sedan lyftes duken strax upp till himlen. Medan Petrus grubblade över meningen med den syn han hade haft kom männen som Cornelius hade skickat. De frågade sig fram till Simons hus och stannade vid porten. Vi hoppar en bit fram till vers 34. Petrus har nu följt med de här männen och träffat Cornelius och pratat med honom, och de har delat sina erfarenheter om sina syner de har haft här. Då tog Petrus till orda: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Ni känner till det som har skett i hela Judén, med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig ande och kraft. Och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Vi kan vittna om allt han gjorde, både på den judeiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den heliga anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus: vem kan hindra att de blir döpta med vatten när de har tagit emot den heliga anden alldeles som vi? Och han sa till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Herre, tack för ditt ord som alltid har någonting att säga till oss. Tack för att vi idag får möta de här människorna som fick ha de här fantastiska upplevelserna och uppenbarelserna, som fick vara så betydelsefulla och viktiga i det skeendet som den första församlingen stod i här, när evangeliet fick liksom drivkraft och spreds vidare ut över världen. Tack för att vi ska få läsa om deras liv och följa deras exempel och också bli uppmuntrade och utmanade i våra liv här idag. Herre, jag ber att vi ska få ha öppna hjärtan att lyssna till dig både i sången och i predikan och i nattvarden idag. Möt oss var och en och rör vid våra hjärtan, herre. Och sänd oss ut på det här uppdraget, herre, så vi får ta del i den här utåtgående rörelsen som än idag pulserar utifrån Golgata. I Jesu namn. Amen. Ja, de här två personerna som vi möter här i i det här kapitlet är ju Cornelius och Petrus. Cornelius ser vi är en befälhavare inom den romerska armén. Han är alltså en hedning, han är inte bara en hedning utan han är en romare, han hör till ockupationsmakten. Och han är stationerad i Caesarea, alltså en av de kejserliga städerna. I det här fallet är det Caesarea Maritima, en kuststad som är viktig för handel, väldigt strategiskt läge. Inte bara någonstans ute i bakvattnet i öknen, utan det är liksom en väldigt strategiskt viktig stad. Så vi kan läsa lite mellan raderna. Är man positionerad där och är centurion då, eller en befälhavare och har massa män under sig, så är man antagligen en ganska viktig, betydelsefull person. Man blir inte placerad där för att någon vill bli av med det och liksom skicka bort det någonstans där du inte kan ställa till det, utan man har en ansvarsfull uppgift. Han är romare, men vi förstår att han är en from man, så att han gav hela tiden gåvor, var generös mot judarna, gav allmosor och att han bad ständigt. Och ja, i den utsträckning som han kunde utifrån sin position och sitt yrke och sin härkomst, så ville han följa. Han hade antagligen sett någonting i hur, kan jag tänka sig, att han har stått och tittat in nästan i det judiska folket och hur de levde och sett att det är någonting som jag inte får liksom i mina tomma traditioner, i mitt offrande till de romerska gudarna, utan det finns någonting där, så att han är gudsfruktig och from. Och mitt i sin vardag där så får han det här besöket av den här ängeln som talar om för honom att du ska sända bud efter Petrus. Och det är inte så mycket mer han får veta än det. Liksom, Gud har hört dina böner. Gud har sett att du har varit generös och gett gåvor. Och nu har du stigit upp som en väldoft till Gud. Och nu ska du leta upp den här mannen Petrus som befinner sig en liten bit därifrån. Petrus, jag tror att de flesta av oss kanske inte behöver någon närmare presentation om vem Petrus var. En av Jesu lärjungar och kanske en av de viktigaste karaktärerna i både i Jesu, bland Jesu närmsta, men också i den tidiga kyrkans historia. Han är definitivt en av huvudpersonerna i apostlagärningarna. Han befinner sig alltså i Joppe, står det, eller Jaffa, en bit ner längs kusten. Det är idag en del av Tel Aviv, så en bit ner längs kustremsan. Och när vi läser texten, det som vi hoppar över nu är att vi skippar de här när de här männen reser ner för att leta upp Petrus och Petrus resa tillbaka. Och det står att det är ungefär en dagsresa. De kommer dit och sen nästa dag kommer de fram. Så att det är en bit att gå. Det fanns ingen kollektivtrafik och det fanns inga bilar. Det fanns inga inrikesflyg, utan man fick promenera om man skulle någonstans. Så det var vad Petrus gjorde. Så båda städerna ligger vid kusten, men Petrus är en liten bit längre söderut, så att han får färdas med de här männen upp till Cornelius. Petrus då. När de här männen är på väg ner så läser vi hur Petrus har den här synen. Och den tål ju att stanna upp lite mer vid. Fundera lite på vad som händer. Petrus går upp på taket och ska be, och när han ber så blir han hungrig. Vi vet inte om Petrus ofta blir hungrig när han bad, men han blev hungrig och vill ha något att äta. Jag tycker det är skönt med Petrus. Även om Petrus är liksom en av de här hjältarna och han gör otroliga saker, som man tänker så här, tänk om man fick vara som Petrus, och samtidigt kan man titta på Petrus ibland och känna, ja, jag är ju lite som Petrus i vissa avseenden. Om du någon gång har försökt fasta och tycker att det var jobbigt att bli hungrig hela tiden, så tänk att Petrus satt här och skulle be och blev hungrig. Han får en syn. Han ser en stor segelduk komma ner från himlen. Ner så här, vi vet inte om det låter eller om det fladdrar eller vad som händer, men han ser en stor vit duk som ett lakan eller en segelduk, och så kommer det ner en massa djur. Och jag tänkte att vi ska titta lite på i min Lattjo Lajban-låda här vad det finns för någonting. Vad har vi här? Vi börjar med något enkelt. Jag får nästan gräva lite om man ska hitta något enkelt. Här har vi något lite enkelt. Här! Ser ni vad det där är? Mu. En ko. Vad tror vi? Om Petrus hade sett en ko i den här duken, hade han, är det bu eller bä? Är det tumme upp eller tumme ner? Tumme upp. Det är okej. Den blir en god börjare, tänker Petrus. Kanske. Sen ska vi se. Vi tar lite enklare åt andra hållet kanske. Här har vi en... Ja, det är Yoshi, men det är en ödla. Vad tror du är den? Tumme upp. Tummen ner? Nej, inte okej. Okay. Bra Lars-Erik, du är på hugget. Se om jag kan få det att snubbla på någon av de här. Jag har med några kluriga så att det ska... Nu är det lugnt, men sen när jag börjar fråga specifikt, då blir det jobbigare. Här ska vi se. Okej, här har vi en liten klurig. Ja, fast det här kanske ni kan. Åh, en liten gullig kanin. Vad tror vi om kaninen? Kaninen, hare. Ni får inte slå upp 3 Mosebok kapitel 11. Hint, hint. Någon gjorde tummen ner. Ulf, helt rätt. Du får inte äta den. Här ska vi se. Har vi med 2 sådana? Nej, det går inte. Här har vi en spindel. Vad tror du om spindlar? Nej, nej. Det får man inte äta. Man får inte äta sån småkryp som kryper på marken. Glöm det. Vad har vi mer då? Ja, men här har vi någonting. Här har vi en haj. Vad tror du om den? Den är lurig. Tumme upp, tumme ner från lisen. Vad sa du? Ja, men har hajar fjäll? Nej, det har de inte. Det är det, hör ni. Har de inte fjäll så får man inte äta dem. Och då är det ju egentligen likadant med den här. Det är ju inte ens en fisk, men det är ju ett havslevande djur. Den har inga fjäll. Den får du inte äta. Nej då? Giraffen? Nej. Känns fel. Den får faktiskt ätas. Den får faktiskt ätas. Det står inte specifikt om giraffer i Bibeln, men det säger ledande rabbiner att den är kosher. Så den käkar vi. Den käkar vi. Nu ska vi se. Här har vi en råtta. Vi har Brad Marsen där. Han ska nog inte vara med egentligen. Jo, men en gullig råtta. Papegojan. Nej, varför inte det då? Den är ju, ser ju jättefina färger. Tänk en sån här på grillen. Den vill du ha? Ja, nej, det får du inte. Den har klor bakåt på foten. Det går inte bra. Vad tror ni? Ni är förvirrade, jag är förvirrad. Tror ni att Petrus är förvirrad? Han ser alla de här och så bara, gud, det här! Spindeln. Varsågod, käka, ödlan, ta den, jättegott. Och Petrus bara, nej, det går inte. Okej då, så hissas den upp. Sen kommer den ner en gång till. Nej, ta bort dem, jag kan inte göra det här. Jo då, det kan du. En gång till, och så ytterligare en gång. Gång på gång blir Petrus liksom provocerad att utmanas i sina förutfattade meningar om vad som är rent och inte är rent. Petrus har ju inte fel. Han är ju jude, han följer lagen. Han är ju, det är inte fel. Alltså det är ju enligt lagen, är ju, det stämmer ju. Det är liksom tumme upp, tumme ner. Precis som det ska. Syftet med lagen, vi har pratat om detta vid tillfällen tidigare, men primära syftet med lagen är ju att göra en tydlig avgränsning mellan judarna och icke-judarna. Judarna är Guds utvalda folk, satta att vara ett ljus för hela världen, att vara Guds egendomsfolk som ska vara liksom ett exempel och vara annorlunda mot alla andra. Om man är likadan som alla andra, vad är det då för vits? Liksom? Då är det liksom strunt samma. Men genom att sätta de här avgränsningarna, genom att vi ger Israel och ger judarna de här renhetslagarna, att tala om så här ska ni bete er, så här ska ni göra, så skapar man en tydlig identitet vad det innebär att vara tillhöra Gud, att tillhöra Guds folk. Och mat framförallt hade ju en jätteviktig betydelse, för att den som du sitter ner och äter med, det är ju den som du delar gemenskap med, den är ju din familj. Du sitter inte bara ner och äter med vem som helst. Idag gör vi kanske det, vi sitter ner på ett café eller på en restaurang eller vad som, och så hamnar man jämte folk och det är inte mycket mer med det. Men att när Jesus ligger till bords med vem som helst, så är det inte konstigt att han får de här reaktionerna från omgivningen. Han ligger ju till bords med de här, vad gör han egentligen? Det är en otrolig provokation. Man äter inte tillsammans med vem som helst, utan de du sitter ner och äter med är din familj, och vad ni äter är jätteviktigt. För om ni sitter och äter allt annat, då spelar det ju liksom in, då är ni precis som alla andra. Men genom att vara tydlig med vad man äter, så gör man en tydlig definition med det här är vi, det här är vår identitet, vi är judar, vi tillhör Guds folk, och ni andra gör inte det. Vi kan läsa till exempel om vi läser i Daniels bok om när i de första kapitlen när Daniels tre vänner ställs inför kungen och de säger vi vill följa våra renhetslagar, vi vill äta den här maten som har föreskrivit oss, vi vill hålla de här traditionerna, det är så viktigt att de är villiga att gå i döden för det. Det är otroligt viktigt, så när Petrus får det här budet att slakta och äta, så är klart att den berättelsen, liksom, ja, men de gick ju i döden för de här renhetslagarna. Då kan ju inte jag bara tumma på dem hur som helst. Men lagen har ju sin tid, det har vi förstått. Jesus, när vi möter Jesus så är det hela tiden i en konflikt med. Men lagen säger ju en sak och du gör en sak. Och vad ska vi förhålla oss till egentligen? Ibland verkar det som att Jesus tänger på lagen och ibland är det vissa saker som är... Vad är det som gäller egentligen? Vi får ju en mycket större förståelse för detta lite senare när vi läser hur Paulus skriver om lagen i sina brev. Och ska försöka förklara sambandet mellan evangeliet och lagen. Hur ska de här kristna, det här är ju första gången nästan som vi möter det här. Här har vi människor som inte har den judiska bakgrunden, som inte har levt efter de här lagarna. Och så helt plötsligt så händer det saker. Hur ska vi förhålla oss till detta? Det finns en ny förståelse för lagen, givetvis i ljuset av vem Jesus är och vad Jesus har gjort, vad Jesus har sagt. Att Mose lag får förstås som någonting som gällde för en specifik tid och en specifik plats. Och jag vet att vi ibland har svårt för det. Vi kan tycka liksom att men det här måste ju gälla för all tid. Ja, men tänk dig så här att du står vid en väg och ditt barn står på andra sidan vägen. Och du säger stanna på den sidan för det är trafik. Barnet stannar. Sen är det inte en trafik längre, så säger du kom över nu. Ska barnet då säga men du sa att jag skulle stanna. Jag kan ju inte gå över. Du har ju sagt att jag ska stanna. Ja, men det var då. Nu kan du komma över. Därför att det är en ny tid, det är andra förhållanden, det är andra förutsättningar. Och sen hur vi får in Jesus i den bilden med trafik, det får ni glömma. Men jag försöker bara få illustrera att bara för att man har sagt en sak en gång så betyder inte det att man inte kan ändra sig. Ett nytt bud ger jag er. Jesus ger oss ett nytt bud. Så Petrus sitter där, han får den här konflikten inombords, vad är det som händer egentligen? Och så kommer de här männen och kallar på honom. Jag kan tänka mig att det fortfarande kör runt i huvudet på Petrus. Han bara, vad betyder detta egentligen? Medan han fortfarande grubblar på meningen kommer de och frågar efter honom. Han fattar inte, men vad betyder detta egentligen? Det här är ju helt galet. Ska jag riva upp de här renhetslagarna som vi har följt hundratals, kanske tusentals år? Petrus visste ju att Jesus hade ju sagt till exempel att många ska komma från öster och väster och ligga till bords vid med Abraham och Isak och Jakob och himmelriket. Och förstått att när Jesus pratar om att men på något sätt så är ju det som Jesus gjorde, det som Jesus sa, det är ju för hela världen. Jo. Men det måste ju fortfarande gå den här vägen, att de måste ju omskäras och hålla lagen och allt det. Så på något sätt, Petrus är nog inte främmande för att evangeliet är goda nyheter för hela världen, hela skapelsen. Men jag tror nog att han fortfarande tänker att fast de måste ju också bli judar, eller hur? Så kommer Petrus till Cornelius och möter honom och de pratar och delar sina erfarenheter och sen håller Petrus sin förkunnelse och liksom poletten har ramlat ner. Han sa, nu fattar jag, nu förstår jag att Gud inte gör skillnad på folk hit och dit utan evangeliet är till för alla. Jesus är alltings allas herre. Vad Gud har förklarat rent får Petrus inte förklara orent. Och när vi möter Cornelius i den här berättelsen så är det ju, det handlar ju inte om att helt plötsligt så spelar ingenting någon roll längre. Det finns ingenting som, vi behöver inte bry oss längre. Nu kan du göra precis vad du vill för att det finns inga regler längre. Det är inte det handlar om, utan det handlar om att för Cornelius, han är ju en gudfruktig man. Han vill ju ha någonting. Han längtar ju, han har ju sett vad judarna har. Det är som att han har stått där i dörren och tittat in på en fest och inte fått gå in, men tittat och sett att det där vill jag ha. Men om det inte det har spelat roll, om inte det var någon, om poängen med detta var att nej, men det finns inga gränser, det finns inga regler, det finns ingenting att bry sig om längre. Det liksom, då finns ingen poäng med varför Gud skulle uppenbara sig. Kunde inte Cornelius bara fått ha det han hade och så var det bra där, utan Petrus ska ändå komma dit och förkunna. Varför var det så viktigt att Cornelius skulle få höra om Jesus? Cornelius har ju sökt efter något sant och äkta, någonting som han inte fann hos sina romerska gudar, som gjorde att han tillbad judarnas gud. Den här berättelsen handlar om att Gud öppnar en väg där han inbjuder oss alla att få möta evangeliets förvandlande kraft. Det handlar inte om att allt det som har varit, ja, men det kan vi slänga på sophögen och skrota. Nej, det har haft sin tid och varit betydelsefullt. Det finns fortfarande Det finns fortfarande saker som är viktigt som vi behöver förhålla oss till, men vad det här handlar om är evangeliets kraft att förvandla, evangeliets kraft att riva upp gränser, evangeliets kraft att bryta ner murar. Att Gud kan göra det rent som har varit orent. Det är inte att vi inte har fattat innan att ja, men de förstod ju inte bättre. Det har ju alltid varit okej egentligen. Nej, men det är att Gud inleder en ny tid. Gud kan förvandla. Gud kan ta det som var utkastat och liksom utstött och välkomna det in i värmen, in i gemenskapen. I det stora hela så handlar den här berättelsen om just gränser. Evangeliet har spridit sig från Jerusalem ut i Judeen och Samarien. Och nu möter vi evangeliet i Caesarea. Det är både en gräns vad gäller territorier. Vi är nu i utkanten av Judén och Samarien och vi går ut på liksom rent romerskt territorium. Det handlar också om etnicitet. Vi har en person som är hedning, som är romare, som inte har någonting av judiskt påbrå. Och evangeliet som får bryta den gränsen. Men det handlar också om att riva ner de här renhetslagarna. Att det som Gud har förklarat rent, det är rent. Vi kan inte kalla det för orent. Och det handlar också om någonting i det här som händer när Petrus predikar. Så för det första då, Petrus, han verkar ju inte, det är ju en tendens hos, jag menar, vi läser senare i Apostlagärningarna så läser vi om hur Paulus predikar så länge så att folk somnar och ramlar ner och dör. Petrus, så är det som att han predikar också alldeles för länge här. Den mitt under tiden han predikar, han har inte ens kommit fram till. Så nu när jag kommer till finalen, jag har bara 3 punkter kvar på min predikan, då faller anden. Han har inte ens hunnit säga, om vi alla nu böjer huvudet här inne i lokalen och så räcker vi upp handen, alla ni som tycker att det som jag sa var liksom tumme upp. Utan mitt under predikan så faller anden över åhörarna. Att Gud är redan där, Gud har gått före. Och det är också en så viktig lärdom, för vi tänker kanske ibland att ja, men du och jag, vi bär ju Gud med oss ut i världen. Men Gud är redan där och gör någonting. Gud har redan mött Cornelius i Caesarea långt innan Petrus kommer dit. Inte att Petrus kommer dit som den här andlige superhjälten och förkunnar och pionjär. Och här kommer jag och bryter ny mark, utan det är liksom, Gud är redan där. Petrus hinner inte ens liksom, ja, men vill ni nu ta emot Jesus? Vill ni bli kristna här? Vill ni bli frälsta? Utan anden faller. De har inte ens hunnit säga, det här låter jättebra, du kan sluta prata nu, vi tror på detta. Det blir inte ens ett gensvar, utan Gud bara faller på den här samlade skaran. Och folk börjar liksom, de börjar tala tungor och det händer grejer utan att någon har gjort någonting. Gud är redan där. Och jag tror det är viktigt när vi tänker både när det gäller de här gränsdragningarna då, liksom, när Gud bryter gränser. Det är inte vi som kanske bryter de här gränserna. Gud har redan brutit de gränserna. Ni känner till uttrycket att sparka in en öppen dörr. Det är lite så det är. Gud har redan varit där. Det är så lätt för oss att kategorisera världen in i. Ja, men här är det, liksom, det här är ljusets rike och det här är mörkret. Och så ska vi liksom, nu ska vi ut på fiendeterritorium. Alla de här metaforerna som blir så. Men Gud är redan där. Vi behöver inte oroa oss, eller vi behöver inte kanske anstränga oss på det sättet heller, för att Gud är redan där och gör saker. Ofta när du och jag kommer så är det redan klart. Man pratar ibland om att det var redan förberett, det var som att Gud redan har varit där. Vet du vad? Det var nog för att Gud redan hade varit där. Det är inte som om Gud hade varit där, för Gud är redan där. Och så är det i hela vår värld idag. Gud är där ute och gör saker. Det är inte så att Gud liksom, ja, men kom igen och gör någonting nu, för annars kommer ingenting hända. Jag menar, gör inte vi det så gör Gud det. Det är kanske både en liten känsla av lättnad, men också en kanske sätter vår roll lite i perspektiv. För att det är ju Gud som gör jobbet. Vi kan på sin höjd få vara med och Gud, får vi hjälpa till lite. Vi vill gärna vara med och göra någonting. Ja, men visst, ni kan vara med. Häng på. Det är fantastiskt att vi får vara med och jobba med Gud. Men Gud är ju inte beroende av dig och mig. Gud är inte, sitter ju inte och väntar på att vi ska vara hjältarna som går ut och gör någonting. Gud väntar inte på att Petrus gensvarar på någonting, men Gud är ju redan där och gör någonting. Och anden faller, och anden är ju det tecknet på att Gud gör någonting nytt. Att Gud bryter nya gränser, att det är nytt liv. Någonting händer. Jag skulle avsluta lite bara med att bara väcka en tanke och en fråga lite. Det är ju spännande att när Gud möter Cornelius i början av den här berättelsen, så möter han liksom, det som att Gud väcker nyfikenheten hos Cornelius. Gud öppnar Cornelius hjärta för någonting. Han kommer inte dit och förklarar allting som ska hända, utan sänd bud efter Petrus. Han befinner sig där och där. kalla hit honom och prata med honom, fråga ut honom. Att det växer nyfikenhet. Jag tycker det är ett tema som vi, jag tycker man ser på flera ställen i evangeliet, när Jesus pratar om att vi ska vara ett salt och ett ljus, att vi ska vara de här som väcker nyfikenheten, som kanske väcker frågor som ligger latent hos människor. Men vänta nu, det finns någonting mer. Det finns någonting som jag, det som antagligen redan hade börjat spira i Cornelius liv, som gjorde att han, men han blev inte tillfredsställd med att bara gå och liksom, nej men jag går och offrar till Zeus och jag offrar till gudarna, utan på de här olika altarna, utan det är någonting mer. Jag behöver någonting mer. Det här ger mig inte någon tillfredsställelse. Och att Gud gör det, anden gör det, väcker den här nyfikenheten. Och att se idag, vad väcker Gud för frågor hos, både hos dig och mig, men vad väcker Gud för frågor hos människor idag? Och vad har vi för svar? Vad har vi för gensvar till den här nyfikenheten som jag tror Gud? Jag menar, Gud kanske möter människor runt om i vårt samhälle här i vårt närområde idag. Kanske inte så dramatiskt med änglabesök, men att ändå frågor som väcks, tankar som poppar upp. Finns det någonting mer? Tänk om du och jag kunde få vara som Petrus där och få gå utanför vår egen bekvämlighet. Och liksom, nej men det där tycker jag inte, nej men så där borde det inte gå till. Utan släppa våra förutfattade meningar, våra fördomar och gå ut och vara det här saltet och ljuset i vår omvärld, i vår vardag idag. Amen. Herre, tack för att Petrus var lyhördig. Tack för att Cornelius var nyfiken. Tack för att han gensvarade på den hungern som du väckte i honom. Tack för att du rörde vid honom och tack för att det fick bli starten på nästa steg i evangeliets framfart. Herre, jag ber att vi ska få utmanas och inspireras av båda de här männens exempel. Cornelius längtan efter någonting äkta, någonting som är riktigt, någonting att ta på. Att vi inte bara nöjer oss med döda ritualer och döda gudar och att gå till altare och göra vår plikt, utan att vi längtar efter det som är levande. Och att vi också får vara som Petrus, som vi kanske får utmanas i saker och ting som vi har gått och burit på och tänkt att det ska vara på ett visst sätt. Vi kanske utmanas i tankar som vi har burit i flera decennier, Herre. Men gör oss öppna för att bli utmanade och få ny uppenbarelse av dig, Herre. Att du spränger våra gränser, därför att du är en Gud som spränger gränser. Du är en Gud som inte bara nöjer dig med att hålla dig inom fyra väggar, utan du vill ut där. Och tack för att du redan är där ute. Herre, tack för att vi idag får gå ut och slå följe med dig. Att liksom på något sätt kavla upp ärmarna och ta dig i handen, Herre, och följa med dig på det här uppdraget som du redan är. Det räddningsuppdrag som du redan håller på med. Jesus, du sitter inte och väntar på oss, utan du är redan där ute. Hjälp oss att gå ut och möta dig och ge oss öppna ögon att se vart du är och är, vart du är verksam i vår värld idag. Att se de människor som du möter idag, som du kanske har väckt frågor och tankar och längtan i. Att vi får gensvara och möta vårt salt och ett ljus där vi går fram idag. I Jesu namn. Amen.